Vi har läst en text redan idag från Matteus 8. Och det är ytterligare en i raden av alla dessa texter där Jesus, där det kommer en person som söker upp Jesus. Det är sjukdom och Jesus på ett mirakulöst direkt sätt griper in och helar den här personen som det är frågan om. Och jag läser den här texten, jag läser alla de här texterna och jag blir utmanad. Både av texten och jag blir utmanad utifrån min egen erfarenhet. Utav alla de här berättelserna. Och ibland kanske man behöver ta lite grann tjuren vid hornen, som man brukar säga. Och fundera, vad är det som händer med mig när jag läser de här texterna? Och idag är en sån dag, tror jag. Alltså texten utmanar mig till det och min erfarenhet utmanar mig till det här. I Matteus evangeliet som jag läste från så radas mirakel, underverk och helanden upp på ett löpande band. Det är så Matteus har strukturerat sitt evangelium när han skriver. Man kan urskilja 5 stycken tydliga tal hos Jesus. Men mellan de här talen så har liksom Matteus, ska vi säga, kryddat sin berättelse med. Och bara radar upp alla dessa mirakel och underverk. Och kapitel 8 som vi just har läst, det är liksom det som beskrivs och berättas efter det att Jesus har hållit sin bergspredikan. Det mest kända talet som Jesus håller. Och kapitel 8 är fullproppat med underverk. Alltså förutom den här berättelsen om att det är en officers tjänare som blir botad från sin sjukdom, så börjar det med att en spetälsk blir renad från sin spetälska. Sen fortsätter det med att Jesus är ute i båten med lärjungarna och stormen stillas. Mirakulöst, sådär direkt. Sen landar han på andra sidan stranden. Där möter han en besatt person. Den här personen blir också befriad, helad och återupprättad. Och sen står det om hur Petrus svärmor hemma hos Petrus svärmor. Hur Jesus helar henne direkt och hon blir feberfri. Och så står det så här i det kapitlet kring den händelsen att den kvällen så kom många till Jesus. Till det här hemmet. För de hörde att här är Jesus. Och så står det att alla blev botade som sökte upp Jesus. Det är så han beskriver det. Och vi läser den här berättelsen och alla de här berättelserna. Och vi förundras och vi undrar. Jag förundras och jag undrar. Alltså Jesu liv så väcker ju frågor hos mig. Och det väcker också en längtan. Jag läser det och det väcker en längtan och jag tänker, tänk om det kunde få hända i vår gemenskap. Sådär på löpande band, va? Alltid, alla. Det vore ju helt fantastiskt. Alltså vi stämmer in i den där bönen som officeren ber. Ungefär som att Jesus, jag vet att du har all makt. Säg bara ett ord och så sker det. Men så kan jag också läsa det. Och jag läser det på båda sätten. Och läsa det och bli lite frustrerad. När jag läser om allt det här. För jag tittar mig omkring. Jag tittar i mitt eget liv. Jag tittar i vår gemenskap. Jag tittar i världen. Och ser att helande och mirakler är ju ganska sällsynta. Det får jag ändå erkänna. När jag läser texten. Och när jag jämför med min egen erfarenhet. Och då kan man säga. Beskriva det som att Bibelns berättelser. Krockar med min egen erfarenhet. Och jag kanske inte är själv om den upplevelsen, om det sättet att läsa texten, att det händer i mig. För min hypotes då utifrån det jag läser och det jag har varit med om, det är att jag tror att det är några av oss här inne som skulle kunna, om jag frågade, berätta om tillfällen när Jesus faktiskt har gripit in. Där det har varit någon sjukdom eller något som verkligen har behövts Guds ingripande. Och så har man bett. Och så har det blivit en förändring så där direkt. Några tror jag skulle kunna berätta det. Jag har hört några sådana berättelser av er. Men jag skulle också kunna fråga er. Berätta om ett tillfälle. När du har varit i behov av ett direkt ingripande av Gud. Och du har bett till Gud. Och ingenting har skett. Och jag tror att fler skulle kunna berätta de berättelserna. Det är min hypotes. eller det är min erfarenhet? Alltså, hur ska man hantera det här glappet mellan de här texterna? De här påståenden och lufterna som finns i Bibeln. Glappet som uppstår mellan det och vår egen erfarenhet. Alltså, den här predikan kommer inte att besvara frågan varför det är så. Utan jag kommer att uppehålla mig vid hur hanterar vi att det är så. Det är min poäng idag. Och jag tänker att jag vill illustrera det här utifrån, från början, från fyra böner. Alltså hur man kan be i mötet med sjukdom och lidande. Fyra olika sätt att närma sig Gud, och också fyra olika sätt att på något sätt hantera hela den här frågan om att Gud faktiskt vill gripa in, att han kan gripa in, precis som han gjorde med officerens tjänare. Och då skulle man kunna be så här, första exemplet på en bön. Då kan man be: Gud, jag ber att du ska vara med och skänka tröst i den här situationen. Och jag ber att du ska ge kraft att bära den här sjukdomen. Herre, jag tackar dig för att kraften fullkomnas i svagheten. Det där är ju en bön som man kan be för någon som är sjuk, tänker jag. Och det finns ju stöd för det, tänker jag. Alltså, om vi går till historien eller erfarenhet, alltså Moder Teresas verksamhet, den gick inte ut på att hon uppväckte döda, utan gick ut på att hon lät de fattigaste och de fattiga dö på ett värdigt sätt. Alltså, det är lite grann hennes bön. Ge dem kraft ända till slutet. Bär dem i den här situationen. Och Jesus säger ju i en liknelse på den yttersta dagen att ni besökte mig när jag var sjuk. Alltså att förmedla den där trösten i den situationen. Det finns stöd för det. Den andra bönen som jag tänker att man också kan be. Då kan man be så här: Herre, om det är din vilja att den här personen som nu är sjuk ska bli helad, så ber jag att du ska göra det nu i Jesu namn. Gud, jag ber att din vilja ska få ske. Och det var ju precis så Jesus lärde sina lärjungar att be: låt din vilja ske i himlen så och på jorden. Det finns stöd för den bönen också. Den tredje bönen, som också är ett sätt att hantera mötet med sjukdom och lidande, det är att vi tackar Jesus för att vi genom din seger på korset har blivit lovade helande. Tack för helande genom ditt blod och de luften som du har gett i ditt ord. Och så kanske man tar upp en oljeflaska och smörjer den sjuka med olja. Och så läser man verserna från Jakobsbrevet där det står just då att om någon är sjuk bland er, smörj med olja och be böner över den sjuke. Det är också ett sätt att möta och hantera det som vi möter. Den fjärde bönen, den skulle kunna lyda ungefär så här: Herre, jag ber för de läkare som ska ta beslut och behandla den här personens sjukdom. Jag ber att de ska få bli använda utav dig. Visst kan man be så. Alltså, tittar vi på historien så märker vi att tron på helande och tron på, om man säger, sjukvård och hälsofrämjande arbete, det har ju hela tiden gått hand i hand. Är det några som har varit duktiga och varit måna om att bygga ut och jobba för sjukvård, så är det just den kristna kyrkan. Med början i klostren och sen i vår egen rörelse, vår egen missionshistoria, där man har jobbat stenhårt just för det. Att tron på helande och sjukvård, det tar inte ut varandra, utan det kompletterar varandra. Och jag kan uppriktigt säga att jag har nog bett alla de här fyra bönerna i olika situationer. Alltså, det finns utrymme. Och bredden i de här bönerna, tänker jag, visar på att när det kommer just till sjukdom och helande, så är det inte alltid så självklart och enkelt. Alltså vi behöver Guds hjälp och Guds nåd till någon sorts urskiljning kanske. Hur ska vi be nu? Det är en hjälp tror jag att hantera det. Alltså vi lever i och med denna kluvenhet om att det inte är helt enkelt. Vi har texterna, vi har berättelserna, vi har löftena och vi har vår egen erfarenhet. Trösten är ju att vi inte är de första som lever i denna kluvenhet. I denna dubbelhet. Och man kan också säga en spänning som vi lever i. Alltså redan i Gamla testamentet, i lagen, så upptäcker vi att den här spänningen finns. Vi läser i Andra Mosebok 15. Där Gud säger: om du lyder Herren din Gud och gör det som är rätt i hans ögon och lyssnar till hans befallningar och håller alla hans bud, då ska jag låta dig slippa alla de sjukdomar som jag sände över Egypterna. Ty jag är Herren, den som botar dig. Det är ett ganska tydligt löfte, inriktning, det här vill jag för er. Men så kan man i samma lag, bara några kapitel senare, läsa om utförliga instruktioner om hur de ska hantera och behandla spetälska. Trots att Gud har lovat att jag ska bota er, så tillför han i lagen instruktioner kring hur de ska hantera sjukdom. Alltså Gud visste ju redan då att vi lever i den här spänningen. Vi lever i den här dubbelheten. Alltså man levde redan då i glappet mellan Guds makt och människans trasiga villkor och vår egen erfarenhet av hur livet är. Och så på samma sätt kan vår erfarenhet idag krocka med de här berättelserna. Och de utmanar oss. Alltså vi lever i en fallen och en trasig värld. Och det är det som gör att vi krockar. Därför att vi vet att sjukdom drabbar oss. Vi lever med det som är verklighet. Och detta trots då alla berättelserna i evangelien om hur Jesus helar och befriar från sjukdom. Trots flera löften om att han vill och kan hela. Så ser vi ganska få sådana ingripanden. Vi ser dem, jag säger inte att vi inte ser dem. De förekommer. Men visst skulle man önska att det var precis som hemma hos Petrus svärmor. Där Matteus skriver, alla som kom blev helade. Och den här spänningen, den möter vi även i Nya Testamentet. Spänning mellan Guds löften och vår erfarenhet. Till och med Paulus fick på något sätt konstatera att ja, det är inte så enkelt. Vi lever någonstans mitt emellan. Det står nämligen att Paulus, han lämnar kvar de som är sjuka. En av sina medarbetare, i Andra Timoteus 4:20. Erastus stannade kvar i Korint och Trofimos, som var sjuk, lämnade jag i Miletos. Han lämnar kvar honom. Hade han inte bett för honom? Jo, det hade han kanske gjort. Men han var fortfarande sjuk. Men Paulus gick ju på något sätt vidare och insåg att ja, men det är nog så att vi lever i den här spänningen. Och när det kommer till Timoteus så ger han råd om medicin. Kanske inte istället för bön, men ett som komplement till bönen. Han säger i 1 Timoteus 5:23. Drick inte längre bara vatten, utan ta dig lite vin för din mage och dina ständiga krämpor. Hade inte Paulus bett för honom? Ja, men det hade han säkert gjort. Men han kompletterar det med att tänk på det här också. Det kanske kan vara ett sätt för dig till ditt helande eller för att du ska bli lite friskare. Alltså även den store Paulus var ju drabbad av skapelsens trasighet. Även han levde i den här spänningen. Och därför tror jag att vi ska fortsatt göra som den romerska officeren gjorde. Vi ska gång på gång söka oss till Jesus. Vi ska be om hans ingripande i livets alla omständigheter. Exakt hur bönen ska se ut och formuleras, det kan nog variera, tror jag. Och jag tror att den starka tron som Jesus berömmer officeren för det gör han ju. En sån stark tro har jag inte sett någon annanstans. Vad består den i? Ja, men först och främst består den ju i, tror jag, att han räknade med möjligheten att Jesus kan och vill hjälpa. Kan och vill gripa in. Alltså att han söker Jesus. Att han kommer till honom. Och att han kommer till Jesus för någon annans räkning. Det är en fantastisk bild för vad förbön är och kan vara. Att jag kan komma för någon annans räkning. Och det är precis så det fungerar när vi träffas och ber i den här kyrkan. På måndagkvällar och torsdagkvällar och på onsdagarna i personalen. Alltså då ber vi ju för sådana som kanske inte finns just där. Men vi bär dem inför Jesus. Och vi ber om hans ingripande. Och den starka tron, det är just att, tror jag, komma till Jesus. Att precis som det för den här romerska officeren var en del av hans sätt att se på världen och uppfatta världen, att det finns en möjlighet att Jesus kan gripa in, att han kan överraska. Och det är ju därför som vi i Fiskebäck här i kyrkan år 2015 varje söndag inbjuder till förbön, till exempel. Därför att vi tror att Jesus kan överraska oss. Men vi ber inte och vi inbjuder inte med garantier. Men det är en inbjudan till att Jesus kan överraska. Därför att som församling och som förebedjare så är vi ju faktiskt trasiga förebedjare som ber för trasiga människor. Vi sitter verkligen i samma båt. Vi brottas med svaghet, rädslor, bekymmer, sjukdomar. Och allt det finns ju i våra liv. Men ibland så bryter Guds kraft igenom denna trasighet. Och ger en försmak på det som komma skall. Och den tron och det hoppet, det får vi leva i, det får vi praktisera. Trots att vår erfarenhet kanske krockar ganska mycket ibland med texterna som vi har om Jesus. Och det är ju därför vi fortsätter att fira gudstjänst. Det är därför vi fortsätter att tillbe den Gud som vi gjorde här precis innan predikan. Att du är större, säger vi. Därför att vi tror att Gud håller allt i sin hand. Han håller både helande och uteblivet helande. Han håller både liv och död i sin hand. För i slutändan, alltså bortom all sorg och allt lidande och allt elände som finns i våra liv. Alltså i det stora perspektivet så är ju hoppet om det eviga och det fullkomliga livet större än hoppet om helande här och nu. Jag brukar ibland tänka att det finns två hopp. Det finns ett litet hopp och det finns ett stort hopp. Det lilla hoppet är att Jesus faktiskt kan gripa in här och nu. Vilket han gör ibland. Men det stora hoppet, det är att det finns en framtid som är helt befriad från lidande, från död, från sjukdom. Och dessa två hopp, de får vi leva med. På en och samma gång. Båda de hoppen får på något sätt bära oss. Och vi behöver båda de hoppen här och nu. Och vi behöver inte låta det ena utesluta det andra. Utan vi får leva i den här spänningen som vi befinner oss i. Som texterna utmanar oss till. Och det är det som är att vara, tror jag, församling. Det är det som är att vara Jesu efterföljare. Vi ska be tillsammans. Herre, tack för att vi får bli utmanade utav ditt ord och dig själv. Herre, du ser att vi lever i ett glapp mellan erfarenheten och mellan det som vi läser om. Vi lever i glappet mellan det som är nu och det som en gång ska komma. Herre, hjälp oss att följa dig. Tack för din inbjudan, ständig inbjudan, att vi får söka dig precis som några officerer. Med allt det som finns i våra liv. Herre, hjälp oss att bära på den tron. Att ständigt komma till dig. Att vara dig, vara trofasta dig, Herre. Att vara dig trogna. I att söka dig och att följa dig. Varje dag. Tack för det här tillfället som du har gett oss. Att i Guds tjänst. I lovsång, i bön, i nattvard. Få söka dig, Herre. Tack att du är här. Amen.